kväll och välkomna till Värnamo församlingsnärradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för det här programmet. Ja, här får du lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är bibelförklaringar över Matteus evangeliet. Och det kan du lyssna till i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och sen så går det här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 26 i bibelförklaringarna och här har vi då alltså Håkan Sundliden.
Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för att vi har tillgång till den undervisning som du gav till dina lärjungar. Att vi kan läsa om dig och om vad du har sagt. Vi ber att du genom din heliga ande gör ordet levande för oss så att vi kan förstå mer av vem du är. Vi ber också att du låter ordet vara levande inom oss och ibland oss. Att det väcker hopp och tro. Att du stärker oss i vår vilja att följa dig. Att du visar oss hur efterföljelsen ska gå till. Herre, tack för den stora försoning som du åstadkom på Golgata kors. Låt den få vara vår grundval också för den här kvällen. Amen. Ja, välkomna hit till Andreaskapellet. Nu har vi kommit till Matteus kapitel 9. Så det går framåt. Och i åttonde kapitlet så har vi sett hur Jesus är Herren över sjukdomar. Vi har talat om senaste gångerna om hur Jesus är Herre också över kaosmakterna. Och vi kommer att få några exempel här framöver på hur Jesus också är Herre över lagen. Alltså i den meningen att han inte bara fullbordar lagen utan han tolkar den också i viss utsträckning. Och därmed så kommer vi också in på det som vi nämnde i slutet på förra gången, nämligen om stridssamtalen. Här börjar ju de här stridssamtalen och 29 gånger berättade jag i Matteus evangeliet så nämns fariseerna som motståndare till Jesus. Och det finns säkert en tanke hos Matteus att det är på det sättet. Dels så bäddar han för och visar hur det var en process som kulminerade och som fulländades i korsfästelsen på Golgata kors. Men samtidigt så drar han också upp gränserna, kan man säga, mellan skiljelinjerna mellan den första kristna, rent kristna församlingen, judisk kristna församlingen, och den judiska tron som blev kvar, så att säga, i det tillstånd som den var i innan. Det är ju så att å ena sidan så hänger judendomen och kristendomen väldigt ihop. Det är som barn och föräldrar, brukar jag tänka på, att judarna och den judiska tron är som mina andliga föräldrar. Det är två olika naturligtvis, men hänger ändå väldigt nära samman. Så att när vi kommer till, särskilt i Galaterbrevet och för all del även här i Matteus evangeliet, men i Galaterbrevet som är mer undervisande, Så ser man hur Paulus är mån om att visa hur det hänger ihop. Å ena sidan. Och sen å andra sidan så blir det ju en annan religion. Eller en ny tro, så att säga, den kristna tron. Så att den där spänningen finns här. Och den kommer vi att se mer och mer. Och säkert har Matteus haft med det i sitt evangelium. För att skapa en förståelse av den processen. Som gjorde att det blev som det blev. Vi ska återkomma till det. Men de där stridssamtalen, de tillsammans med bergspredikan, i synnerhet när Jesus säger "men jag säger er", gör ju att vi får en tydlig bild inte bara av hur kyrkan växer fram utan först och främst naturligtvis av Jesu egen person. Hur viktig hans personlighet är. Hans person är ju viktigare än hans undervisning och hans förkunnelse. Viktigare än de tecken och under som han utför. Alltså detta, vem han är. Och när vi nu kommer då till nionde kapitlet. Så ska vi se hur de här stridssamtalen. Nu är det ju blandade motiv, för stridssamtalen är ju inte beskrivna bara som ett stridssamtal, utan det är ju en händelse i regel. Till exempel i 9 kapitlet, den första berättelsen är om hur Jesus botar en lam. Och i denna händelse, den här helbrägdagörelsen äger rum och den lame blir fri så att säga från sin lamhet, så finns det här inbäddat, motsägelsen, det själva stridssamtalet. Så det gör att själva berättelsen tjänar som en ramberättelse. Men jag tror att det viktiga är just den här motsättningen, och som sedan blir mer och mer synlig. För det är den som ger oss förståelse, både av Jesu person som sagt, och av den första kristna kyrkan. När vi läser då första berättelsen här, Matteus 9, verserna 1-8, som handlar om hur Jesus botar en lam, så är det framförallt 3 stycken iakttagelser som vi ska göra och som jag tror är viktiga. Det första är att vi återigen ska visa på trons betydelse. Och det andra, det är det som jag sa, det begynnande motståndet. Och det tredje, hur församlingen formas. För det finns också i den här texten. Vi kanske ska börja med att läsa berättelsen i sin helhet. Jesus steg i en båt och for över sjön och kom till sin egen stad. Där förde de till honom en lam man som låg på en bädd. Och då han såg deras tro sa han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Några skriftlärda tänkte: "Han hädar." Jesus såg deras tankar och sa: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga 'dina synder är förlåtna' eller att säga 'stig upp och gå'? Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sa han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem." Då steg mannen upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Där har vi alltså berättelsen. Och ni ser att nu han har ju varit på andra sidan sjön då när de där besatta kom till honom. Nu är han på väg tillbaka till Kapernaum, förstå att han kom till sin egen stad, det är alltså Kapernaum. Och då finns det några saker när det gäller staden Kapernaum som kan vara bra att känna till och ha som bakgrund. Den här staden byggdes upp ungefär 100 före Kristus. Så det var en ganska ung stad med andra ord. Dessutom så gick den under, övergavs ungefär 300 efter Kristus. Så den hade rätt så kort historia. På den tiden när Jesus bodde där så kan staden ha haft, tror man, kanske 12 till 15 000 invånare. Jag vet inte om ni tycker det är mycket eller lite, men det är ju inte så få. Så de bodde väl ganska, på ett ganska begränsat område, bodde ganska tätt. Och området väster om Kapernaum, alltså Galileen, det styrdes av Herodes Antipas, som ju var son till Herodes den store, han som dog då efter att Jesus hade fötts. Och området öster om staden och mot Golanbergen till styrdes av Filippos, som också var son till den där Herodes. Och därför så förlade man en tullstation i Kapernaum, för där möttes ju de här två områdena så att säga. Och det var vid den tullstationen som Matteus var anställd. Dessutom var det så att Kapernaum hade en romersk garnison som var förlagd där vid staden. En romersk garnison bestod av 100 romerska soldater. Och det var han som var officer, alltså som ledde den där, som var ledare för 100 manna skaran. Det var hans son som hade blivit helbrägdagjord i Kapernaum. Jag tänkte på när jag tog fram de här fakta kring Kapernaum. Och på den staden så tänkte jag på det att den hedniska officerens son blev helbrägdagjord i Kapernaum. Simon Petrus svärmor, har vi också läst om, blev helbrägdagjord i Kapernaum. Den lame mannen som vi nu ska läsa om skedde också i Kapernaum. Jesus uppväcker Jairus dotter, kommer senare i kapitlet, skedde också i Kapernaum. Festen hemma hos Matteus, när han åt med publikaner och syndare, var också i Kapernaum. Jag undrar jag hur snacket gick i Kapernaum. Alltså jag tänker när alla dessa händelser i en liten stad med 12 till 15 000 invånare, kanske alla mer eller mindre känner alla, gissa om det pratades. Och då får man ju, då blir det ju så tydligt att när Jesus kom hem och man fick veta att nu har Jesus kommit hem, han har varit borta kanske ett antal dagar, nu har Jesus kommit hem, så samlades, som det står, hela staden utanför hans hus. Så det måste ha varit en kraftig rörelse runt Jesus, just runt hans person så att säga. Arkeologerna har funnit en del hus ifrån den här tiden i Kapernaum. Och de var uppförda i ohuggen sten utan murbruk. Och kan omöjligen ha burit något tak, förutom grenar täckta av gyttja och halm. Men man har också funnit ett mer välbyggt rum som är 7 gånger 6,5 meter. Och inne i det rummet så har man hittat inskriptioner från 100-talet efter Kristus. Och på väggarna så berättas det, så står det korta ord, och det finns också någon bild, någon kristen symbol. Inskriptioner som handlar om Jesus och som handlar om Simon Petrus. Det här finns alltså framgrävt och det finns tillfälle att se det där i Kapernaum. Jag måste sticka in det här emellan, även om det kanske inte är aktuellt ifall man lyssnar på den här CD-skivan om ett år. Men vi ska faktiskt göra en församlingsresa till Israel i juni. Och då är ni alla välkomna med. Då kan vi göra det som en studieresa. Och så ska vi titta bland annat på Kapernaum och på det här huset som finns kvar där. Det där huset har byggts ut ett par omgångar, så att på 300-400-talet så var det en kyrka på just den här platsen. Men under golvet så att säga så finns lämningarna kvar utav det som vi talar om nu. Det kan alltså ha varit Simon Petrus hus. Det kan ha varit det hus som blev den första kyrkan i Kapernaum, om vi får kalla det för kyrka. Man hade ju inte kyrkor på den tiden, utan den kristna tron, den var ju förankrad inte i byggnader eller i någon liturgi, utan den var förankrad i de människor som följde Jesus Kristus och inte någon annanstans. Och de människorna, de bodde i vanliga hus och hem precis som vi, och det var där man samlades till sina gudstjänster. Men som ni hörde på beskrivningen här utav de här primitiva husen, så dög ju inte de att samla några större skaror människor. Och även om det kanske bara handlade om 10-20 människor till en början som firade gudstjänst, så behövde man ganska snart lite större hus. Och det har tydligen byggts ut just det här huset som man tror då var Simon Petrus hus, och där han bodde med sin svärmor, med sin familj och med sin svärmor. Det här ordet hus förresten på grekiska är ju ett ord som vi använder när vi talar om cellerna och i de sammanhangen. Det heter oikos på grekiska. Oikos. Och oikos har alltså både en bokstavlig och en bildlig betydelse. Alltså det betyder hus i den meningen som vi tänker på det bokstavligt. Ett fysiskt, ett hus med väggar och tak och golv. Men det betyder också hushåll eller hem. Och då talar vi inte om en fysisk byggnad, utan då talar vi om en gemenskap av människor. Så ordet kan alltså översättas på båda sätten. Och därför så kan det bli intressant. Nu tror jag inte att vi gjorde så, eller att jag gjorde så, kanske inte mer än antydningsvis. Men när Jesus talar om att bygga hus på stengrunden, på hälleberget eller på lösan sand, så var ju poängen där naturligtvis att man skulle bygga på honom. Och att man skulle göra som han säger. Men man skulle alltså kunna läsa den berättelsen, den liknelsen, inte bara tänka bokstavligt hur det är när man bygger ett hus, att man inte ska bygga det på lösan sand, utan man ska tänka på grunden. Man kan tänka det bildligt också. Alltså att bygga en liten gemenskap. Att bygga ett hushåll. Att bygga en nära gemenskap människor emellan. Det ska också byggas på den rätta grunden på Kristus. Och det finns ganska många texter, och särskilt när man kommer till verbet oikos, alltså oikodomein, som betyder att bygga hus, så ser man att det ordet används inte bara för att bygga hus, för det är inte så många sådana texter precis, utan det används när man talar om uppbyggelse, alltså uppbyggelsen, uppbygg varandra och så vidare. Det är det här ordet. Och det måste ju betyda uppbygga varandra. Det kan ju inte betyda att man bara sitter och lyssnar till exempel på en predikan, eller att man känner sig uppbyggd, som vi säger, när man har varit på en bra gudstjänst eller någonting. Utan uppbygga varandra, det är att stärka relationerna i den lilla gemenskapen. Att vi väver in våra liv i varandra. Att vi blir delaktiga, att vi blir ansvariga, och att vi på det sättet stärker gemenskapen och bygger upp gemenskapen på grunden Kristus. Det här ordet förekommer ganska många gånger. Jag har skrivit upp det här. Jag tror inte ens att jag tar mig tiden att läsa upp det här faktiskt. 9:6. Ja, just det där. Ja, när han säger stig upp, tag din bädd och gå hem. Alltså gå till ditt hus. När man går hem är ju vad man säger. Gå hem, det betyder ju gå hem till sitt hus, ja. Men det är också gå hem till det dina. 10:6 finns ordet igen. Där är det översatt. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Jag kanske skulle säga det också då, att om det nu i sådana fall är en tredje betydelse. Nämligen att ordet oikos används om det som är Guds hushåll. Alltså Guds folk. Så därför så kan man tala om Guds hus också. När vi tänker på kyrkan så här, så kan man använda ordet alltså. Fast det är inte det vanligaste. Det finns några gånger. Men det vanligaste är hus, hem, hushåll. Jag tror vi nöjer oss med det där. Nåja, här står det i alla fall att Jesus kommer hem till sin egen stad, står det i första versen. Jag har folkbibeln ikväll. Nu finns ju den här berättelsen, vi ska inte slå upp den, men det finns ju berättelsen i Markus kapitel 2. Om det nu är samma berättelse, det är väl mest att tala för det. Men i Markus 2, där är allting mycket mer utförligt. Det är nästan dubbelt så många ord som här i Matteus. Och det är återigen så där typiskt Matteus, att han intresserar sig inte så mycket för att beskriva miljön eller hur det gick till. Det är i Markus evangeliet det står att det var så mycket folk som kunde inte komma fram med båren och tog sig upp på taket och så vidare. Det finns ju inte någonting av det här. Allt det där är bortskalat. Därför att Matteus, han vill lyfta fram det som är teologiskt viktigt. Alltså det som ska sägas till oss, själva budskapet, på ett annat sätt. Han målar inte, utan han skriver i en judisk miljö, och han vill visa hur det här stämmer överens med gamla testamentet, alltså med de gamla skrifterna och så vidare. Och han vill visa hur Jesus är Messias, precis som vi har sett tidigare. Markus, han skriver ju sitt evangelium, eller sin berättelse, för hedningar som inte visste någonting om de gamla skrifterna. Och det kanske därför han kostar på sig att beskriva lite mera, vad som mera berättande så att säga. Lägger upp det på ett annat sätt. Men där i Markus evangeliet, det var det som jag skulle säga. Där står det att Jesus kom hem till sitt eget hus. Inte bara sin egen stad. Så det var därför som jag sa att den här berättelsen utspelar sig hemma hos Jesus. Och då så står det här i den andra versen att man förde till honom en lam man som låg på en bädd. Och då han såg deras tro sa han till den lame, var vid gott mod mitt barn. Lägg märke till att han säger då han såg deras tro. Inte den lame mannens tro. Vi talade om inte bara om sjukdom och sånt, utan också om trons betydelse. Vi har gjort det vid några tillfällen tidigare. Det är svårt att ställa samman det till en enda undervisning som skulle vara vattentät, för att det är lite för komplicerat för det. Livet är mer komplicerat än så, än att bara sätta upp precis hur allting fungerar. Men här ser vi att det står ingenting om den lame mannens tro. Utan det står om de här människorna som bar fram honom på bädden. Och man ser alltså att utav en sån här berättelse att tron i evangelierna, det stannar ju inte på långa vägar vid att vara ett intellektuellt församthållande. Tron är en kraft. Jag har talat om det också tidigare. Tron är en rörelse. Tron är en attityd och en hållning. Det är ett samspel som sker i tron. Tron är en övertygelse om ting som man inte ser, står det i Hebreerbrevets 11 kapitel och första vers. Så Jesus ser att vännerna handlar i tro. Och det här att de bär fram den lame mannen, och i Markusversionen då till och med tar upp honom på taket och så. Det kan ju kanske vara någonting som vi kan ta till oss. Därför att när vi är troende, så menar jag att det är nog en viktig del av vårt trosliv att vi bär fram våra vänner till Jesus. Den lame mannen kunde inte ta sig fram till Jesus. Det finns många som är lama i andlig mening i vår tid, som inte kan ta sig fram till Jesus. Och det är vår uppgift att bära fram människor till Jesus. Du kanske tycker att det låter abstrakt, och vi ska inte bära fram folk i bokstavlig mening, men vi ska bära fram dem i våra förböner. Vi ska bära fram dem till Alfa-kursen. Vi ska bära fram dem också i den med att vi ska tala med människor om tron och bära dem på det sättet. Många är andligt förlamade. Förlamade av tidsandan. Förlamade av otrons makt. Och kan inte ta sig fram till Jesus. När Jesus såg att vännerna bar fram den här mannen till den lame mannen till honom, då vaknade hans barmhärtighet och han agerade. Jag tycker det är en berättelse som, eller en tanke som vi kunde ha levande för oss också. Sen det andra som vi ska lyfta fram i den här texten, det var det som jag sa, det begynnande motståndet. Och det börjar när Jesus säger att till den lame mannen att hans synder är förlåtna. Därför när Jesus säger, den första biten här i det här stridssamtalet, när Jesus säger dina synder är förlåtna, så agerar han som om vore han Gud. För det är bara Gud som kan förlåta synder. Och det är ju det som är så stötande för de skriftlärde. Så de reagerar starkt, och då följer Jesus upp det här, inte genom att backa, utan tvärtom genom att tillbrägda göra. Så stryker han under de orden, dina synder är förlåtna. Det finns en rabbin som har sagt, ingen kan bli botad utan att först bli förlåten. Och det var den tanken som var levande på den här tiden. Och det är nog mycket därför som Jesus ger förlåtelse. En intressant vers i sammanhanget är Saltaren 32. Och det här vill jag inte göra för mycket av. Jag vill bara visa på ytterligare en tanke. Som jag inte vill göra någon stor affär utav, men som sagt ändå visa. Om den kanske hänger med här i bakgrunden till och med. Vers 2, alltså Saltaren 32:2. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Alltså förtvinade mina ben med klagan. Det är samma ord alltså som förlamning som används här. Så länge jag teg och så länge Herrens hand Han höll skulden emot mig, så förlamades hela min kropp. Och så står det, då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Och så vidare. Att jag säger det bara som en tanke, det är att ibland så hör man att praktiskt taget alla sjukdomar, mer eller mindre på olika sätt, det här är alldeles för komplicerat för att jag som sagt ska ge mig in på det, men är psykosomatiska. Alltså människan är en helhet. Det är inte bara som man kanske trodde för några decennier sedan, biologiska orsaker och fysiskt allting, utan det är sammanvävt både med det själsliga livet och med det andliga livet. Och även om jag inte gör någon affär av det, för att Bibeln gör ingen affär av det, så finns ändå, det väcker sådana tankar när man läser en sån här text. Och det kan ju också inspirera oss till att leva i försonlighet. Leva i syndabekännelse och leva i försonlighet. Det är hälsan själv. Det här är första gången som man öppet går emot Jesus. De tänkte han hädar, står det i vers 3. Om ni tittar i det 8:e kapitlet, alltså där vi var förut, så står det i 27:e versen. Man ser hur reaktionerna, där häpnade männen. Männen häpnade och sa, vem är han? Och i vers 34, alltså den sista versen, där ber de Jesus att lämna deras område när han har befriat den här mannen med onda andarna. Och nu kommer vi till det 9:e kapitlet, så talas det om att han hädar. Och när det står här att de tänkte sina hjärtan, han hädar, då är det som att inte bara att motståndet, den här spänningen blir tydligare och tydligare, utan det är som det slås som en bro, eller det går som en tråd ända fram till det 26:e kapitlet och den 65:e versen, där det står att överste prästen, han bara ropar rakt ut i luften, hör ni inte, han hädar, och så river han sönder sina kläder. Det är liksom legat i luften hela vägen, att det här med att Jesus är Messias blir alltså mer och mer uppenbarat, fastän Jesus själv aldrig säger så. Så visar det sig tydligt på det ena sättet efter det andra. Och här står i vers 34, ser ni att ska vi se här, 9:34 måste det ju vara. I 9:34 så står det att fariseerna säger, det är med hjälp av de onda andarnas furste som man driver ut de onda andarna. Och på samma sätt står det i 12:e kapitlet också, eller vers 24. Det är bara med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som man driver ut de onda andarna. Och i 12:e kapitlet, när vi ska komma dit sedan, så får man se hur de rycker ax ifrån åken. Och då har han anklagats för att bryta sabbatsbudet. Då kan man ju tycka att det är petitesser kanske, men det var det inte på den här tiden. Utan både detta med att han skulle ha hädat, att för andra att han skulle stå i kontakt med sataniska makter, och för det tredje att han bryter sabbatsbudet. Alla de tre brotten är belagda med dödsstraff i Moseböckerna. Så att det var ju grova och allvarliga anklagelser som började riktas emot Jesus. Den tredje iakttagelsen, sa jag, är det här med församlingen. Eller den begynnande församlingen. Ordet församling heter på grekiska ekklesia, och grundordet är kaleo, så betyder att man kallas. Och ek, det betyder ut. Alltså att man är kallad ur ett sammanhang, till insatt in i ett annat sammanhang. Ek kaleo, ekklesia. Och tanken är alltså den att vi kallas ut ur världen. Vi kallas ut ifrån mörkret och vi sätts in i Jesus Kristus, in i hans kyrka. Det här ordet ekklesia, församling, det var ju ett vanligt ord, om man säger så, på grekiska. Det används ju i profana sammanhang. Och vi kan ju tala om att ja, där hände en trafikolycka och så församlades folk. Det var en stor församling där, så kan vi använda ordet. Och det kunde man göra på den här tiden också. Så att ordet ekklesia eller ordet församling är inte särskilt vanligt, framförallt inte i evangelierna. Faktum är att i de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, så används ordet ekklesia, alltså talas det bara om församlingen, två gånger på två bibelställen. Och båda de bibelställena återfinns i Matteus. Markus säger, använder inte ordet, inte Lukas, inte Johannes. Så det finns bara som antydningar, och vi får försöka, om vi nu inte ser ordet församling. Jag kan förresten säga vilka bibelställen det är för övrigt. Det är i kapitel 16, vers 18. Det är när Simon Petrus har sagt, du är Messias, den levande Gudens son. Då säger Jesus, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Ska jag bygga min ekklesia. Jag ska välja ut människor. Och jag ska ta dem till mig och de ska bygga sina liv på min person. Det ska vara min lärjungaskara och den ska växa, min lärjungaskara. Det är församlingen, församlingen runt honom. Och i det 18 kapitlet, vers 17, som handlar om tillrättavisning. Då säger Jesus, lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och så vidare. Och det är ju inte något jättetydligt ord, va? Men det är de två ställena som ordet församling finns. Kommer ni ihåg när vi gick igenom för några gånger sedan det här med Jesus stillar stormen? De satt i båten och det var, hela sjön skakades och det var en maktkamp med kaosmakterna. Så sa jag att det fanns en exeget som hade tyckt sig se församlingen i den här berättelsen. För församlingen finns olika bilder eller symbolbilder, illustrationer. Och en sån var ju båten. Och det kyrkans skepp talar vi fortfarande om. Det är en urkristen bild. Och så tänkte man sig att Jesus var i båten på Genesarets sjö. Det var ganska långsökt. Här i den här berättelsen så finns det dock lite tydligare. Det står nämligen så här i vers 8. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människorna. Det ska jämföras med det som står i vers 6. När Jesus har sagt dina synder är dig förlåtna. Då tänkte de här att han hädar och frågan och det de undrar över det. Var har han fått den makten ifrån? Exosia heter det på grekiska. Samma sak som exorcism, befrielse. Var han fått makten, myndigheten, exosian ifrån? Och Jesus säger, för att ni ska veta att människosonen har exosia här på jorden. Och så gör han en hel bräggda görelse. Men sen när vi kommer till den 8:e versen. Då står det att människorna prisade Gud som hade gett sådan exosia åt människorna. Så där har alltså den exosia som Jesus har förts över, när vi kommer till vers 8, till människorna. Alltså första församlingen. Och där det talades där i 18 kapitel så att ordet ekklesia användes. Det var bara två ställen, var andra stället. Då handlar det just om syndernas förlåtelse. När vi kommer till kapitel 18 ska vi se hur man ska ge förlåtelse till varandra. Och att vi har fått, de första kristna hade makten att ge förlåtelse. I Johannes evangeliet när Jesus har uppstått från de döda. Och kommer in då när de sitter förskrämda in i något rum någonstans. Så står det att Jesus andades på dem. Och så säger han, tag emot helig ande. Och så ger han dem makten att förlåta synder. Det är den första makten som en kristen människa får. Det är makten att förlåta andra. Och den ska vi lära oss att hantera och utöva från det att vi är nykristna. Och så ska vi växa i den så vi blir riktigt bra på att ge förlåtelse till andra. Men det är alltså en makt som har kommit ifrån Gud. Det är Guds egen makt. Kommer till människosonen som har makt på jorden. Och som ges till hans lärjungar. Så det är en ganska tydlig anspelning här i vers 8. Just på församlingen. Jag tror att vi ska lämna den berättelsen där. Och så ge oss på nästa berättelse. Jesus gick vidare. Och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Matteus person talade vi om i första eller andra bibelförklaringen. Så att det tror jag vi hoppar över vem Matteus var. Men själva poängen med den här berättelsen, jag kan se två motiv i den. Dels är det då kallelsen utav lärjungar. Och så går det ju alltid till och så går det till fortfarande. Man väljer inte själv att bli en kristen. Och det här är så svårt tror jag för ett modernt samhälle. Där vi lever ju ett eklektiskt samhälle. Där jag väljer alltid, jag väljer hela tiden vad jag vill och vad jag tycker. I Guds rike är precis tvärtom, du väljer ingenting. Ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er. Och den kallelsen som kommer till oss och som kommer till människor att bli kristna, den kan bara besvaras egentligen med lydnaden, med trons lydnad. Att man bejakar den kallelsen helt enkelt. Så det är nog det ena som det här handlar om. Och det andra det handlar om, det är hur Guds kärlek spränger alla gränser. Det ska jag komma tillbaka till. Men redan inledningen i den här lilla berättelsen är ju häpnadsväckande. Eftersom Jesus kallar en tullare, det vill säga en förrädare, att bli hans lärjunge. Men en rättrogen jude skulle aldrig befatta sig med tullare, publikaner eller syndare. En rättrogen jude skulle vara livrädd för att ha gemenskap med en syndare. Därför att han skulle vara rädd för att komma. Alltså den syndaren har ju varit i kontakt med så mycket orent. Och så, det är ungefär som man tänkt sig att det skulle smitta. Man vill inte ha med dem att göra. Och fariseerna de övertolkade dessutom gärna de här renhetslagarna som man hittade i tredje Mosebok. Och det gjorde de av politiska skäl. Det står förvisso att man inte ska ha gemenskap då med syndare och publikaner i lagen. Och det står, nu kan jag inte precis hur det står utan till. Och jag tror inte vi slår upp det heller. Den som vill läsa får läsa tredje Mosebok kapitel 11, 12, 13, 14, 15. Där berättas det om det här. Men det som fariseerna gjorde i den här politiska situationen. Det var att man så att säga lyfte fram de här renhetslagarna. Och jag kanske nästan skulle säga, för att ni ska förstå mig, övertolkade dem. Alltså använde dem för att verkligen markera motståndet emot den romerska ockupationsmakten. Vi vill inte ha med er att göra. Så det var blandade motiv när man använde de här skriftställena som man hänvisade till. Man hade alltså ingen bordsgemenskap med syndare. Och det finns förutom de här politiska skälen så ska man också tänka på en del andra saker. Nämligen det här med matföreskrifterna som sagt kan kännas lite främmande för oss. Vi talar om det strax här innan. Men du ska komma ihåg då att en from jude tackar Gud för maten. Och det gör ju en from kristen också. Man tackar Gud för maten när man ska äta. Men en from jude inte bara tackar Gud för maten, utan hanterar också tillagningen och slaktandet, om det är ett sådant, som om det vore en andakt. Det är inte bara att ta vilken mat som helst eller slänga ihop, utan när maten kommer till det judiska hemmet, så tackar man Gud och man tar emot det som gåvor och man hanterar det på ett speciellt sätt. När det gäller slakt till exempel, så använder man sig av någonting som står föreskrivet i Moseböckerna, nämligen koscherslakt. Och det skulle ske under böner och under stor vördnad, medveten om att det är liv som man tar. Juden visste dessutom att han hade att göra med gåvor ifrån Gud på det sättet att han tänkte sig att, och särskilt fariseerna då och de skriftlärde, gjorde som så att man bar fram tionde till Gud. Det var ju ett sätt att uttrycka sin tacksamhet, att ge tillbaka. Så det första tacket skulle gå till Gud, både när det gällde slakt och när det gällde skörd och när det gällde till och med kryddor, står det i Matteus evangeliet 23 kapitel. Men då tycker Jesus att det går till överdrift. Alltså det viktiga är ju inte att man ger tionde utav allt, alla ingredienser och sånt, utan det är ju tron, så att säga, hjärtats ödmjuka attityd och handling inför Gud. Maten är ju grundläggande för all mänsklig existens. Det betyder att det är maten som är bärare utav livet, eller som uppehåller livet. Och därför att dela mat med en annan människa, det är att dela livets grundförutsättning med en annan människa. Så bordsgemenskapen var inte bara att oj, nu har vi så mycket mat så nu räcker det åt dem och dem och dem. Utan bordsgemenskapen var en delaktighet i varandras liv. Ungefär som vi talar och tänker om det när det gäller nattvarden eller brödsbrytelsen. Brödet som ni bryter är ett enda. Alla får vi del av ett och samma bröd. Det kan uppfattas som brödet som vi bryter och som vi alla får del av, det är livet. Vi delar livet med varandra. Vi har livsgemenskap med allt vad det innebär. Det fanns ju en lång och rik tradition bakom hela det här sättet att tänka. Och det finns också med där när anklagarna här nu förvånar sig över att Jesus bara struntar fullständigt i alltihopa det här. Och äter med en publikan och syndare. Alltså för att sammanfatta just det här med matföreskrifterna. Det fanns alltså bestämmelser i Gamla testamentet om djur som var orena. Jag kommer ihåg vi läste om svinen. Det finns ju andra orena djur också. Det finns de som menar att det hade alltså fysiska skäl, alltså medicinska skäl till att man inte skulle äta av vissa djur och sånt. Det fanns, jag vet inte, jag kan inte fördjupa mig i de där, alla de där virvelvindarna av vad som ligger ilagt i det här, så att säga. Men det fanns bestämmelser om orena djur. Och judarna var ju livrädda för att komma i kontakt med det här, eller att komma i kontakt med människor som hanterade det här. För då kom man ju i kontakt med det indirekt. Det andra, det var alltså bestämmelser om hur slakt ska gå till. Koscherslakten. Om inte djuret har slaktats på ett riktigt sätt så kan man inte äta det. Hans Hansson, som en del av er känner, han berättade att han hade en judisk rabbin på lunch. Han hade en judisk rabbin som hade ett föredrag på en församlingsafton uppe i Robertsfors, tror jag att det var. Och han visste ju att den här rabbinen på den här kyrklunchen efteråt inte kan äta vad som helst eller hur som helst. Så han gick och brottades länge och försökte undersöka, men vad ska vi bjuda på för något? Och så kom de fram till i alla fall att ja, men kycklingsallad skulle gå bra. Så de hade ordnat med kycklingsallad. Och när rabbinen sätter sig ner då ser han, ja, jag ser att ni har gjort kycklingsallad, och det var ju fint tänkt. Ja, jag hoppas att jag har gjort så, hoppas att det ska gå bra att äta det här nu. Ja, men hur är den slaktad, sa han. Och så avstod han från matgemenskapen. Det alltså finns bestämmelser om hur slakten ska gå till. För det tredje, hade det burits fram tionde av allting hos Matteus. Hade Matteus burit fram, han var ju ingen from jude. Han var ju förrädare. Var hade han fått sin mat ifrån? Hur hade den slaktats? Hur hade den hanterats? Hade man offrat tionde till Gud av den här måltiden innan eller inte? Och så rädslan för att få i sig mat som var köpt på marknaden och som kanske hade använts innan den hamnade på marknaden i avgudatemplen eller i avgudadyrkan. För det var vanligt. Kombinera detta för det femte med den judiska viljan att leva rent. Så förstår ni situationen. Matteus, han har fått kallelsen av Jesus på förmiddagen och ställer till med en stor fest på kvällen. Ja, just det ordet används i någon översättning. Jag tror att det är i Lukas versioner. Det står, han ställer till med en stor fest, står det i Hjärts översättning. Huset var fullt med publikaner och syndare. Och Jesus är hedersgästen. Han skulle alltså egentligen inte gå dit. Förstår ni dilemmat? Det var någon som undrade också över alla de här olika bestämmelserna. Ja, Gud vare tack att de inte är givna till oss. De är givna till det judiska folket och inte till några andra. Jag brukar svara det när folk kommer med knepiga frågor på Gamla testamentet och alla konstiga bestämmelser som finns där. Och så säger de, varför följer inte vi det här? Men vad ska vi göra det för? Det är inte givet till oss, säger jag. Det är givet till det judiska folket. Det står så här i sammanfattningen av den judiska tron. Ni känner igen det. Det är alltså Shema, hör Israel, femte Mosebok 6. Där står det så här. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Och så står det, du ska inskärpa dessa ord hos dina barn, tala om dem när du sitter i ditt hus och så vidare. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Det man gjorde, det var ju att man tog band som skulle symbolisera lagen och buden och judiska tron, och så hade man det på sig som yttre tecken. Det kan vi tycka är lite konstigt. Men saken är att det var inte bara tecken för dem själva, utan det var också ett tecken på hela utkårelsen. Detta att man höll de här besvärliga lagarna och bestämmelserna som man hade, det var det som skilde dem ifrån alla andra folk. För alla andra folk har ju inte den här lagen. Omskärelsen, sabbatsburet, matföreskrifterna, för att nämna de viktigaste. Men judarna skulle hålla det. Därför att de skulle skiljas åt. Det skulle vara igenkänningstecknet på det judiska folket. Hur skulle det se ut, tänkte nog fariseerna. Hur ska det se ut om alla gör som Jesus? Struntar i matföreskrifterna, går och äter med hedningar. Vad är det då för skillnad på oss och på hedningarna? Skillnaden är ju att vi iakttar det här. Till skillnad mot alla andra folk. Det är det som gör att vi står fram som vittnen för Gud. Tänk om alla skulle göra som Jesus gjorde. Då har han ju utplånat den judiska tron. Det här med tecknen eller egenskaperna hos det judiska folket, finns ett teologiskt begrepp på hebreiska som heter shibole. Och det är både positivt och negativt. Därför att det är igenkänningstecknet som visar att här är vi, det här är det judiska folket. Vi står fram som ett Guds folk. Det är det positiva. Men baksidan av samma sak, det är att vi skiljer oss från alla andra folk. Det vill säga, man har alla andra folk på distans. Men så är det ju alltid med kännetecken, också med våra kännetecken. Vi bekänner oss till den kristna tron. Ja, men det är också det som skiljer oss ifrån de som ännu inte kommit till tro. På gott och ont alltså. Men Jesus, han tyckte strunta i det här. Hur kan Jesus äta med hedningar och syndare, var frågan. Och då ska vi lägga märke till, för det första i alla fall, att Jesus försvarar inte hedningar eller syndare. Han försvarar inte dem för ett ögonblick. Så det är inte så att Jesus har tagit parti för syndare och för hedningar. Han tar inte den striden överhuvudtaget. Hur kan er mästare äta med publikaner och syndare? Nu har de Jesus verkligen. De har honom på gaffeln, höll jag på att säga. Nu har de kniven mot strupen. Vad ska han svara? Hur han än svarar så tycks det bli fel. Och Jesus, han gör det oväntade, som så många gånger. Nu har han en möjlighet att visa hurdan Guds kärlek är. För se, det är det som är svaret. Jesus kunde inte låta bli att vara med på festen. Varför inte det då? Därför att han älskade Matteus. Och det är det här som är huvudproblemet för Jesus när man lär känna honom och när man läser vidare Matteus evangeliet. Huvudproblemet för Jesus, och som leder till korsfästelsen, är att han älskar för mycket. Han älskar så mycket så att han umgås med publikaner och syndare. Hans kärlek spränger alla gränser. Men den kärleken, den gudomliga kärleken, den kände inte fariseerna och de skriftlärde till. De hade inte mött den förut. De förstod inte den. Då säger Jesus till dem: gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet eller kärlek och inte offer. Det var ett centralt bibelord från Hosea. Ett centralt bibelord i den judiska tron. Att Gud ser till hjärtat och inte till offren. Alla kände till det. Jesus säger: men ni vet inte vad det betyder. Ni kan inte tillämpa det. Ni kan inte tolka och tillämpa det ordet. Gå och lär er vad det betyder. Gå och lär er vad barmhärtighet är. Gå och lär er vad den gränslösa kärleken betyder. Det är ett ord som finns förresten redan i första Samuelsbokens 15 kapitel och 22 vers. Och sen som sagt återkommer det i Hosea 6:6. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Så älskade Jesus oss att han kliver upp på Golgata kors. Det är den gränslösa kärleken. Det gränslösa offret. Sen så säger han ju en annan sak också som kanske var lättare för dem att förstå. Han säger att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Sjuka människor går ju att bota. Men friska människor går inte att bota. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare, säger Jesus. Syndare, de kan upprättas och de kan jag undervisa och leda på vägen. Men de rättfärdiga, de behöver inget. Så Jesus, han kan inte, på grund av sin kärlek så kan han inte låta bli att hamna i de här svårigheterna. Där han älskar dem som egentligen inte skulle älskas. Och han är likadan idag. Jag tror faktiskt att vi ska stanna där. Låt oss be. Herre, tack för din gränslösa kärlek som blev så uppenbar när du besökte Matteus den där kvällen. Och som blev så uppenbar inte minst för de publikaner och syndare som var i huset. Herre, vilken glädje var det inte i det huset den kvällen. Och vilken glädje är det inte i himlen när en syndare tar emot din kärlek. Herre, hjälp oss att vara bärare av den kärleken. Att ta emot den ifrån dig och låta oss fyllas utav den. Och hjälp oss att ge den vidare. Herre, du ser hur lätt vi vecklar in oss i oss själva, i vårt eget tänkande. Med vårt korta och många gånger förvrängda perspektiv. Hur självupptagna vi är. Hur svårt vi har för att lära känna oss själva. Men tack för att du känner oss på samma sätt som du kände Matteus och de andra i huset, så känner du också oss. Herre, hjälp oss att ta emot dig och att fyllas utav din kärlek. Och Herre, så som du älskar oss, vill vi älska andra människor. Herre, låt oss få växa i mottagandet så att vi kan ge vidare syndernas förlåtelse, gränslös kärlek till andra. Herre, låt det få bli så ibland oss, i vår församling. Låt det få bli vårt kännetecken, vårt shibole. Låt människor få se hur vi älskar varandra. Herre, tack för att du inte är ovillig att låta ditt liv förverkligas ibland oss. Tack för att du är den som bygger din församling. Som man bygger ett hus och bygger våra relationer och vår gemenskap i och genom dig själv. Herre, när vi har gemenskap med dig så har vi gemenskap med varandra. Tack för att du har börjat ett gott verk ibland oss. Vi ber att du fortsätter det som du har tänkt och att du låter det växa sig starkt. Amen.
Lyssna till bibelförklaringar ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var del 26 ni hörde. Producent och tekniker för programmet har varit Ulf Gustafsson och det var från Värnamo församlingsnärradioprogrammet har sänds Bibeltimman. Härefter kommer sändningar med Radio MF och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst ifrån missionskyrkan. Ha en skön och välsignad vecka.